Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Han har varit lärare och skolledare i Partille i hela 37 år. Och i 16 av dessa har han varit skoldirektör också. Han har sett de flesta av kommunens skolor byggas och han har varit med och lagt grunden till den moderna skola som vi har idag. Jag pratar om Bo Karlsson som är huvudperson i detta avsnitt av Mitt Partille. Timmen ska såklart handla om Bo och om skolans utveckling här i Partille och dessutom blir det lite grann av hans favoritmusik. Mellan varven. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall och jag säger välkommen hit Bo.
Tack ska du ha, Leif. Det är trevligt att få komma till det här.
Ja, det var jättekul att det funkar. Det här är ju en programserie som du vet som heter Mitt Partille och handlar om Partille-profiler. Och det handlar om hur det är att verka och bo här i Partille och du om någon vet väl det?
Det kan man nog säga eftersom jag flyttade hit när jag var 4 år.
Ja,
ja
och sen har du bott här hela ditt liv.
Hela vårt liv har vi bott här som familj i Sävedalen. Och därifrån kommer mina föräldrar, mina farföräldrar. Så att vi har djupt rotade här.
Ja, och när det gäller skola så har du både varit elev och lärare, tillsynslärare och studierektor och rektor.
Jajamän.
Så att du om någon som sagt vet ju om hur det är med skolan i Partille. Och du har väldigt gott minne också har jag förstått.
Det får vi se nu vad som kommer fram. Men jag har många goda minnen. Det har jag verkligen.
Du, om man skriver ett brev till dig så skriver bara Bo Karlsson Partille. Går det fram då?
Det gör det faktiskt. Det prövade jag vid tillfälle när man ville inom familjen att vi skulle byta namn.
Ja.
Men jag tyckte, i och med att det var så pass etablerat så Bo Karlsson Partille, då kom posten fram.
Ja,
då fick det vara så.
Ja, faktiskt. Man pratar om att du har varit lärare inom skolvärlden i hela ditt liv. Känns det så här i efterhand som det var rätt yrke du valde?
Du, då ska jag nog säga det att jag var ganska engagerad som ung i barn- och ungdomsverksamhet. Och det kom en äldre herre en gång till mig som lyssnade på det här och sa: du borde komma till mig på Bratt och Kärskolan.
Ja.
Kom till mig, jag har en fjärde klass. Du ska få ett ämne så ska vi se om du trivs med det.
Ja.
Så jag fick stenåldern. Och jag blev ju väldigt förtjust och vi hade väldigt intressanta lektioner och en bra tag framåt där. Och det är nog lite grann av det tillfället där jag kände det här är nog något för mig.
Ja, och det tycker du efterhand att det var det också?
Du, jag trivdes utomordentligt bra med att ha klass och med elever. Så att när jag började som skolledare och minskade kontakten med eleverna så fick jag nästan abstinens.
Ja.
För det är väldigt tjusigt när man kan arbeta med elever på ett positivt sätt.
Ja, vad roligt. Det känns väl härligt när man ser tillbaka på sin yrkeskarriär och säger att man har trivt så att det har varit ett bra val.
Sen så är det, jag kan säga det att i denna veckan så tittade en dam på mig. Jag var på en konsert för världens barn. Så säger hon, du har varit min lärare. Och jag kände ju inte igen henne. Men det var ifrån Skultorps skola på 60-talet.
Ja.
Sådana där upplevelser får man alltid mellanåt.
Ja, härligt. Mm. Härligt. Du har trivts som lärare och då förstår jag trivts även i Partille då.
Mycket bra, mycket bra.
Men du har ju varit ute och rest alldeles nyss i USA så att du är inte bara i Partille hela tiden ihop med familjen.
Nej, vi tycker nog om och det har vi gjort inom familjen. Tyckte om att resa och vi har rest tillsammans och det berikar ju väldigt mycket att få se andra levnadsförhållanden och också få respekt för detta och kanske också lite tacksamhet för hur vi har det.
Absolut. Mm. familjen är viktig för dig, har jag förstått. Och musik och sång, är det mycket i din familj? Du spelar själv instrument.
Du, jag hade glädjen av att få börja i vår musikskola i Sävedalen, i Finnjösaskolan. Och efter ett tag så blev det blåsinstrument och det blev klarinett. Och där fick jag uppleva väldigt mycket. Det tog ett par år, men sen så slussade man in mig i deras orkester. Och det var inte bara spelningar här, utan spelningar utomlands och så. Där man fick vara med lärare och andra. Jag var inte den skickligaste, inte. Men det var en underbar upplevelse att få vara med i en orkester. Ja. Och spela så här och vara en del av det.
Tänk vilken glädje du har haft av dig genom hela livet att du började.
Och har.
Och har fortfarande. Har du spelat klarinett?
Jajamän.
Det är ditt huvudinstrument.
Ja, nu för tiden så är det inte så ofta, utan det är mest när våra barn säger att nu ska vi spela, då hjälps vi åt.
Härligt.
Med olika instrument.
Hur ser din musiksmak ut på det stora hela då?
Du, jag är nog allätare egentligen. Mm. Mm. Jag gillar den enkla visan, men jag har också väldigt känsla för klassisk musik. Mm. Och sen har jag ju tack vare mina söner fått lyssna till annorlunda musik inom rockvärld och så vidare.
Ja.
Så det har blivit en form av att vara allätare.
Härligt. Jag har fått en fin liten låtlista av dig inför det här programmet. Och vi ska börja med den första, och det är Natalie Cole. Mm. Och vi tar Unforgettable, och vi tar den versionen där de har mixat ihop henne med sin pappa Nat King Cole. Så det här kommer Unforgettable som första låt.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love.
Fin låt, Bo.
Ja, den passar ju bra också när man tänker tillbaka.
Ja, det gör det.
Unforgettable, det är väldigt mycket som kommer upp.
Ni lyssnar alltså på programserien Mitt Partle, och jag sitter där och pratar med förre skoldirektören Bo Karlsson. Jag tänkte, Bo, vi skulle börja från den här första början. Var kommer du ifrån?
Du, jag är född i Masthugget, ganska nära ingången till Slottsskogen uppe i backarna.
Ja.
Och där bodde vi från 36 till 1940.
Mm.
Och jag har en del minnen därifrån.
Har du några minnen från kriget till och med? Eller var du för liten då?
Nej, jag kommer ihåg när mamma och pappa med mörkläggningen.
Ja.
Hur noga det var att inte släppa ut något ljus.
Ja.
Jag kommer ihåg att pappa som hade taxibil, han fick uppdrag att vara beredd att köra på Torslanda.
Ja.
Och det bör ha varit 1940 då, början, när tyskarna invaderade Danmark och Norge.
Mm.
För då var man rädd att det skulle komma tyskar och landa där.
Mm.
Och då skulle taxibilarna köra så att man inte fick möjlighet med en flygplan.
Ja, det är klart att det diskuteras mycket i din familj.
Ja,
också.
Och dessutom så har jag ett bestämt minne när pappa tog på sig gasmasken. Han var med Röda Korset. De tog emot en del flyktingar och annat. Men han hade också en gasmask hemma. Och när han tog på sig den, då var det inte pappa längre. Och
nej,
då blir jag rädd. Sådana minnen har jag.
Ja. Ibland vet man ju inte riktigt om vilka, om man har minnen eller om man har berättat.
Nej.
Så är det ju.
Nej, ja.
Men det är ju rätt intressant.
Ja, ja.
Men så flyttade ni då till Sävedalen?
Ja, då flyttade vi faktiskt hem först en kort period till min farfar.
Mm.
Som hade ett torp där Soldatängens barnstuga ligger, och fram till Anskarkyrkan.
Mm.
Där hade han en liten gård, en häst, några kor, grisar och höns och så vidare. Och dessutom så åkte han runt och köpte in djur för slakthuset. Aha. Så han rörde sig en hel del här bland, i de närliggande kommunerna. Så där trivdes jag ju väldigt bra.
Aha.
Så att jag menar, på den tiden var min lycka att få åka med farfar i gödselkärran. Eller på hölasset.
Aha.
Det var ju underbart.
Ja, jag känner igen det. Det är underbart. Din, vi ska ju prata mycket i skolan. Var började du i skolan?
Sen började jag 1942 i Finnjösa skolan.
Mm.
Det var ganska ny då.
Ja.
Och där har jag också väldigt goda minnen. Jag fick börja hos en fröken som heter Alma Jansson.
Mm.
Och hon hade en fäbless för att spela olika spel med sina elever. Så att vi fick öva in väldigt många olika pjäser. Och åka runt på olika ställen. Och det var väldigt roligt.
Ja.
Det lärde man sig mycket av.
Ja.
Vid sidan av detta att man naturligtvis också skulle lära sig bokstäver. Och idag så tycker jag nästan att det är underligt att vi redan efter en termin kunde börja att skriva bokstäver med bläck. Och då var det ju bläck där man fick doppa i bläckhornet.
Ja, det är inga datorer på den tiden då.
Det fanns inte i denna sinnevärlden.
Nej, då pratade vi om bläck och pennor. Och
jajamän,
så var det ju absolut. Men ni hade ju musikskolan som du berättade i alla fall. Det var ju väldigt framsynt redan då.
Du, det är en av de mest fina saker jag har fått uppleva. När man som arbetar i skolan tänkte igenom hur under kriget börjar på kriget. Musikskolan och tanken kring musik och att man skulle kunna göra någonting väcktes vid en arbetsbänk i Jonsereds fabrik. Det var Gideon Lund som arbetade där.
Ja.
Samtidigt var han politiker och kände att barnen ska inte bara behöva höra om krig.
Nej.
Vi måste ge dem något mer.
Mm.
Och där började ett litet embryo. Det var inte så många timmar i veckan, men det började. Och sen har ju detta växt ända till dagens kulturskola.
Ja, på något sätt så känns det, utan att jag kan vara säker på något sätt, som att Partille har varit föregångare och duktiga när det gäller kulturskola.
Där låg vi först i Sverige, jämte en annan kommun.
Ja.
Så beslutet var vi först med. Men sen hann en annan kommun att få igång det lite snabbare.
Ja.
Vi kom igång, om jag kommer ihåg det, februari 43.
Mm.
Då började vår musikskola.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, ja, ja.
Hade ni, när du kom upp lite mera i klasserna, hade ni språkundervisning och sånt?
Ja, det blev så att för var det ju ofta tyska som dominerade. Men så kom det ett bud att man skulle kunna lära sig engelska redan i folkskolan då. Och det sändes ut per radio.
Mm.
Så vi som ville detta, vi fick komma innan skolan började på dagen.
Mm.
Så fick vi gå ner i källaren på Finnjösa.
Mm.
Och där hade man då en utsändning, en högtalare. Och så fick vi lyssna till utsändningen från Stockholm. Och så hade vi en lärare som då hjälpte oss där.
Ja.
Så det var första trevande stegen på det engelska.
Jag kommer ihåg att det var en del på tv. Say after me.
Jajamän.
Ja, härligt.
Men sen kan man säga också att när man ser starten. Vi hade ju på den tiden med oss en liten ryggsäck när vi kom till skolan. Och där hade vi då en liten plåtburk med smörgåsar och kanske någon frukt.
Mm.
Och så hade vi en gammal vichyvattensflaska med mjölk.
Mm.
Och då fick vi sätta oss på rasten i korridoren och äta denna.
Ja.
När jag slutade som skolchef ordnade vi istället med skolrestauranger. Det är en väldig spridning från den här enkla början.
Ja.
Så att någon gång i slutet på kriget så började man, kom ihåg på Finnjösa skolan. Då satte man i källargången, en lång gång, en bänk där säkert en 50-60 barn kunde sitta. Och så fick vi två smörgåsar och ett glas mjölk eller varm kakao. Mm. Mm. Så började den så kallade skolbespisningen som sen blev bamba.
Ja, härligt. Mm. Det var alltså då Finjösa.
Ja.
Det var det Bebben gick också, va?
Du, Bebben gick i samma klass och vi var väldigt goda vänner.
Vad härligt.
Ja. För Bebben är ju en sån snäll och god person och det har han alltid varit. Och sen var jag ju glad för jag var inte något vidare bra i fotboll.
Nej.
Men jag fick vara med Bebbens lag.
Ah.
Så vi vann.
Härligt. Ja, det är Bebben är en annan legend kan man säga.
Ja, han ska, är legend.
Ja, vi ska ta lite musik igen och då tar vi, har du önskat Barbro Hörberg med Ögon känsliga för grönt?
Ja.
Vad kommer det sig att du önskat henne?
Du, Barbro bodde inte långt ifrån oss i Brattåskär.
Mm.
Och man såg ju henne ganska ofta som pojk, hon var lite äldre. Och sen tycker jag denna här låten är väldigt vacker.
Ja, absolut.
Ja.
Då kör vi den.
Ja.
För grönt och kastanjeblad som paraplyer.
Ja, den är fin den låten också, du, Bo.
Ja, det är både vacker musik och tänkvärt verkligen.
Ja, verkligen. Den är toppen.
Mm.
Vi går vidare och då tänkte jag hoppa till en liten bit framåt. Hur gick det till när du blev lärare då?
Ja, det var ju så att jag blev tillfrågad utav en äldre herre och vi komma och ha undervisning. Och då var det i Brattåskärskolan. På den tiden så låg ju Brattåskärskolan ensam. Och det var väldigt ängar runt omkring och de enda som tittade på skolan, det var väl korna som gick där.
Ja.
Men som sagt, det var en låg- och mellanstadieskola. Och där fick jag då chansen att undervisa. Och han hade sett mig ha hand om lite ungdomsgrupper. Och så sa han, jag tycker du ska se här om inte det passar dig att vara lärare. Och jag blev väldigt förtjust. Jag fick uppdraget att ta undervisa om stenåldern.
Ja.
Och där fastnade jag och kände att det här var roligt. Samspelet, att visa på något nytt för elever och så vidare. Så jag trivdes helt enkelt. Jag tror att det var där det grundades att jag sen om några år började fundera över ska jag inte söka in och bli på seminariet.
Nere i Göteborg då?
Här i Göteborg, ja.
Mm. Så gick det till.
Ja.
Så då gick du på lärarseminariet där nere vid Linnéplatsen.
Jajamän, ja.
Och sen kom du till Partille. Nej, det var
jag kom till Lerum först.
Det, så var det, ja.
Och där var jag ett år och gjorde alla mina misstag och så vidare. Men å andra sidan, jag möter än idag folk som jag hade som elever där. Så jag tror det inte var helt galet.
Nej.
Men det var en väldigt ett fint år. Men sen ringde man från Partille och sa att jag borde nog söka här.
Ja.
Så jag tog och gick in och den dåvarande skolchefen Arne Lundin mötte mig. Och när vi hade samtalat så sa han, jag har en 2 åttondeklasser. De skulle du kunna ta hand om. Då ska de läsa en månad, sen ska de vara en månad ute på företag och arbeta. Och du ansvarar för själva skolundervisningen, men skulle samtidigt också då besöka dem på arbetsplatserna.
Mm.
Så det blir 2 stycken klasser och det var väldigt nyttigt det där, för jag var ju inte så gammal då.
Nej.
Detta var 61-62.
Ja.
Så att det var inte så stor åldersskillnad mellan oss.
Nej.
Så att, men det gick bra och jag blev mer och mer säker på att jag hade valt rätt och valt ett yrke som jag trivdes med.
Mm.
Men där fick jag bara vara ett år. Och sen så fick jag en fråga om jag inte kunde ta över tillsynslärarskapet vid kyrkskolan.
Tillsynslärare, det är en sån här gammal fint ord.
Ja, du. På den tiden så fanns det en skolledare i Partille.
Ja.
Jag vet inte hur många det finns idag.
Nej.
Men då fanns det en. Och sedan vid varje skola så fanns det en tillsynslärare som skulle se till att allt ifrån materiel fanns, men också hålla en viss ordning och så vidare. Så att någon form av lite avdelningschef var det väl i den tanken. Och det tog jag, sa jag, i min tanklöshet, höll jag på att säga, för att jag visste ju inte mycket om detta. Men det blev mycket intressant, för jag mötte ju där äldre människor som har varit lärare i hela sitt liv. Och vi fick resonera igenom väldigt mycket där, för att det blev ju så att när jag kom så hade jag en del idéer och de hade sina erfarenheter. Och däremellan så bröts det och vi pratades vid.
Mm.
Och fick ett par väldigt fina men väldigt hektiska år på kyrkskolan. För samtidigt byggdes alla höghusen på Olof Nilssons väg.
Ja, just det. Det är intressant att höra den här historien.
Ja.
Men jag ska ändå hoppa tillbaka lite, för på lärarseminariet så träffade du din fru. Så jag ska prata lite, tänkte jag skulle prata lite grann om din familj och så.
Ja, nu var det, hon gick i Skara och jag i Göteborg.
Ja.
Men vi träffades, det gjorde vi alldeles rätt. Men inte på samma seminarium.
Nej, okej. Och så flyttade ni så småningom då till Brattåskär.
Ja, vi sökte lägenhet. Och det var inte det lättaste. Vi hade varit förlovade några år och 58 så hade vi planerat att nu ska vi gifta oss.
Mm.
Så vi gick runt här och vi frågade om olika lägenheter. Men så blev det så att pappa hade ett hus i Brattåskär. Och en som hyrde där skulle flytta. Fick en tjänst på ett annat ställe. Och på så sätt så fick vi en bra bostad där uppe i Brattåskär.
Ja, och där har ni bott sen dess.
Nej, vi bodde 8 år.
Ja, just det. Så.
Men sen så fick vi chansen att köpa en tomt.
Så var det.
Och så byggde vi ett hus 66. Och där har vi bott sen. Ja. Och har svårt att flytta.
Ja, och där har dina barn vuxit upp också. Du har ju 4 barn.
Jajamän.
3 killar och en
flicka.
Tjej, ja. Och jag förstår att det har varit väldigt mycket musik.
Du, det har det varit. Vi har gillat musik och ett tag hade jag en ungdomskör som sjöng en hel del. Och sen barnen, de fastnade för musik. Pojkarna, de drogs åt rockvärlden.
Ja.
Så att det var ju en ny värld som plötsligt öppnade sig för oss.
Så du har hört ett och annat riff?
Du, vi kunde Ritchie Blackmore och liknande. Men det är ganska intressant att vår äldste pojk Peter, när han kom till mig en dag, då spelade han tvärflöjt.
Ja.
Och han trivdes så utomordentligt bra med den legendariska musikläraren Jan-Erik Andersson. Men han sa, pappa, detta är inte för mig. Nu vill jag börja att spela rockmusik. Men jag vill ha alla dina Bach-skivor.
Ja.
Och jag blev liksom förvånad, varför ska du ha Bach-skivor?
Ja.
Men sen har jag ju förstått att detta med fuga motiv och så vidare, det är sånt som går igenom sen i rockmusiken också.
Men handen på hjärtat, gillar du hårdrocken?
Vi gillar pojkarna mer än musiken. Men jag ska säga det att där finns musik som vi verkligen gillar.
Mm.
Ja. Och jag menar, engagemanget, det var vi beundrade dem.
Ja.
För de kunde lägga ner hur mycket som helst. Arbeta extra för att kunna skaffa sig en ny Fender. Mm. Och de nu hette alla dessa basar och gitarrer. Mm. Och så att det var ett engagemang som sen spred sig. Jag vet inte hur många rockgrupper som man spelat i vår källare.
Nej, jag satte på en av rocklåtarna. Ja. Sen lite grann i bakgrunden här, ja, faktiskt. För att Peter, är den äldste sonen där?
Jajamän.
Han var ju med i det väldigt kända bandet som heter Jerusalem. Ett kristet hårdrockband.
Mm.
Som, ja, det var ju jättekänt. Och det var, ja, ju ett band som var ifrån Sävedalen, kan man säga. I alla fall ett par.
Ja, Ulf Kristiansson som startade bandet, han var här ifrån Sävedalen och Peter. Och det var en koncentration kring Sävedalen med omnejd.
Ja, ja, det var mycket musikkillar hos er då.
Ja, det var
i
det.
I huset.
Ja.
Fick ni omspela hur mycket som helst? Och hur,
ja, vi talade med våra grannar och sa att de spelar max 2 timmar och sen så blir det tyst. Och vi hade väldigt förstående och goda grannar.
Ja.
Och vi är fortfarande goda vänner.
Ja, vad härligt. Men det är ju väldigt roligt med sång och musik.
Ja.
Och det är, jag förstår att du, som jag sa förut också, har varit väldigt, väldigt... familjen har varit ett stort intresse för dig överhuvudtaget.
Oh ja, det är ju en enorm rikedom det här. Att ha en sån grupp omkring sig.
Ja, ja. Ja. Nu ska vi lyssna på City on Fire med Jerusalem. Och det är en låt då som Peter har varit med och skrivit. Mm. Tonar jag låten, Bo, och så hoppar vi från musiken och Jerusalem och familjen tillbaka till skolans utveckling i Partille och hur du har varit delaktig i den. Vi hade väl kommit ungefär till att du var tillsynslärare. Vad hände sen då?
Du, när jag hade varit tillsynslärare något år så, som sagt, var Partille expandera. Motorvägen byggdes, alla de 12 höghusen byggdes och så behövde vi ju nya skolor.
Ja.
Och vi hade kompletterat med paviljonger, men då blev det dags. Dels så var det ju den stora Portälla skola som byggdes.
Mm.
Och det hade att göra med att det var en ny läroplan. Där började det 1962 med att bli en 9-årig grundskola. Där man tog bort realskolan och nu skulle alla gå de 9 åren.
Det var liksom en brytningstid, kan man säga.
Det var en stort händelse faktiskt. Jag menar, Partille fick en helt ny personalgrupp som kom in. Helt ny typ av institutioner i skola och så vidare. Och Portälla, det vill jag nog säga, var både vacker och nyskapande. Det som förvånade mig var att när jag åkte runt på olika ställen senare så blev det väldigt mycket diskussion om Portälla och när de ville samarbeta med biblioteket.
Mm.
Det här är ett exempel på det stuprörstänkande som fanns och fortfarande finns. Det var liksom otänkbart att biblioteksfolk och skola skulle kunna samarbeta.
Mm. Mm.
Men den dåvarande skolchefen Lundin drev detta. Och det har ju blivit väldigt bra och så är det ju överallt nu. Men när det lanserades på 60-talet så upplevde man att vad är det nu Partille hittar på?
Ja, men
det är ganska märkligt.
Det känns som röda tråden från den tiden, ja, och framåt. I Partille och skolorna har varit väldigt mycket integration, ja, och samarbete.
Oh ja, Men sedan så kom då Skultorps skola.
Just det.
Och det här fick jag då förfrågan. Skulle du kunna se till att utrusta skolan? Och jag svarade ja, men jag begrep ju inte vad jag hade sagt ja till. För det utrusta en hel skola med allt vad det heter utav materiel och läromedel och allt som ska till. Men å andra sidan så blev det en otroligt intressant period att ta kontakt med olika förlag, läromedelsproducenter, de som skapade skolmöbler, allting. Och dessutom så var det så att man hade från staten sagt att nu ska skolplanscherna bort, nu ska video, nu ska bildmaterial in och bandspelare och så vidare. Mm. Så det var på så sätt också den nya tekniken började med de små stegen fram. Så att den skolan utrustades efter det. Och det var väldigt, väldigt intressant och det blev väldigt bra.
Vad kännetecknade den skolan, Skultorpsskolan då?
Ja, då ska jag säga att där är också trender när jag nu ser tillbaka. På den här tiden, då hade man varit i Danmark och tittat. Och man byggde en skola där var en plan. Varje klass hade sin entré, ett par toaletter och så vidare. Men man byggde också en tegelmur runt om för att visa här ska vara lugn, här ska vara ro. Mm. Man tänkte inte på att man skulle liksom nå ut i samhället på så sätt. Utan det var mera lugnet och ron i skolan.
Den inramade skolan.
Ja, och den var väldigt, väldigt bra. Det var väldigt omtyckt och är fortfarande omtyckt. Men det var den trenden som var då. Sen kom ju nya tider med nya trender.
Ja, nästa skola, det var Björndammen då, va?
Ja, det var början på 70-talet. Då blev jag utnämnd till rektor och Märta Johansson blev studierektor. Och då fick vi uppdraget att nu får ni jobba med den här arkitektbyrån och med Partille kommunala bostadsbolag. Mm. Och vi ska göra en integrerad anläggning. Mm. Allting under ett tak. Och det skulle vara skola och fritidshem, förskola. Landstinget hade sin distriktssköterska och kyrkan hade sin verksamhet, en lokal, och det var affärer plus simhall och så vidare. Och det här blev ju en väldigt annorlunda tanke.
Ja.
Och dessutom så byggdes ju hela bostadsområdet.
Precis.
Så att då förstod vi ju att här kommer väldigt mycket nytt folk. Nu gäller det att vi vet vad vi vill. Vi måste vara införstådda med att här gäller det att skapa nu en skola med en vianda, med en känsla för varandra och för skolan. Så vi gick ut och inbjöd lärare. På den tiden var det väldigt viktigt när man ansökte om tjänster och så vidare att man gick precis på poäng som man fick efter betyg och tjänstår och så vidare. Men vi sa att nu gäller det faktiskt att nu måste vi se, här blir nya villkor. Alltså måste vi ha folk som verkligen vill arbeta med detta. Och det var ju delvis okänd mark.
Ja.
Och jag kommer ihåg när vi då fick den här gruppen. Vi satte oss medan huset höll på att byggas. Vi satte oss i ett betongrum. Det var bara cement på golv och väggar och överallt. Och där trängdes vi in. Och så pratade vi igenom. Vad kommer att hända här om ett år?
Mm.
Vad blir vår uppgift? Och så visionerade vi framåt och såg. Vad behöver vi förbereda oss på?
Gick det smärtfritt sätt? Fick ni igenom era idéer när ni skickade upp alltihopa med ritningar och sånt?
Nej, det gick inte smärtfritt. Men jag ska säga det att personalen, det var det starka.
Ja.
Deras engagemang var enormt. Och sen så var det på den tiden också, nu kommer jag till en annan trend.
Ja.
Skolöverstyrelsen gav plötsligt ut ett förslag till hur skolor skulle byggas upp. Och då kan man säga att en låg- och mellanstadieskola som kanske den vi tänkte på Björndammen med 18 klasser, den skulle i så fall ha ett par klassrum. Sen skulle alla olika utrymmen avgränsas med skärmar som var 1,5 meter höga ungefär. Mm. Och då sa vi som så att det här tror vi inte på. Vi måste se till att det kan bli lugn och ro, att man har sin hemvist. Sen vill vi i detta ändå se hur vi kan arrangera ytor för samverkan. Mm. Så Björndammen byggdes upp kring stora studiehallar, men alla hade sitt hemrum. Och det var alltså att svära i kyrkan på den tiden. Ja. Så jag vet, jag var inne på en konferens i Göteborg där vi olika kommuner presenterade sina tänkta förslag till skolor. Och när jag berättade om Partille så utbrast en av cheferna i Göteborg att det är märkligt att Partille bygger stenålders. Det var det man kallade Björndammen då. Får jag säga det att jag blev väldigt glad efter 7-8 år. För då ringde ordförande i skolstyrelsen i Göteborg och sa att vi skulle vilja komma på studiebesök till Björndammen och se hur det fungerar idag. Och när han kom dit och de hade gått runt i skolan så sa de, ja, vi ser att ni har redan renoverat. Mm. För här är ju så snyggt, det finns inte någonting som kan visa att här har funnits 400-500 barn varje dag. Nej. Inte ett penseldrag har dragit, sa jag. Ingenting. Det är precis så som vi planerade från början. Med de lokaler, men också med de rutiner vi ville ha. Ja. Och då fick jag ju höra annat än stenålders. Då var blev roligt. Det annan ton i skällan.
Det kändes väl gott.
Ja, det gjorde det.
Ja, nej, det finns... Vi ska gå vidare, för det finns många skolor att berätta om och mycket utvecklingen är som vi ska hinna med.
Får jag säga det också, att även skolöverstyrelsen ville inte vara med på Björndammen.
Vilken chock.
Björndammen är ju byggd på ett stup. Ja. Och det gjorde att entréerna måste få komma från ett håll. Och de sa, ni kan inte lägga skolan så. Vi visade på våra rutiner. Men vi var tvungna att åka upp 3 stycken till skolöverstyrelsen. Och den som mest tjatade emot oss, det var en, så att till slut så sa jag, men vad har du för erfarenhet? Jag har gått högskolan och jag har mina examina. Men har du varit ute? Nej, jag har aldrig varit ute på skolan. Då blev det ganska tyst. Ja. Sen fick vi ett 3 sidor långt svar. Och där man då sen godkände skolan.
Ja, det var tydligt.
Det var alltså statliga pengar. Ja. Hade vi inte varit godkänt,
det var lite annat på den
så
tiden.
Var det 70% av kostnaderna som de kunde hållit inne. Ja. Så det var väldigt allvarligt egentligen.
Ja, då får vi vara glada för att det blev som det blev då.
Ja.
Vi tar nästa låt på din låtlista och det är Björn Skifs Följ mig bortåt vägen som vi ska lyssna på i alla fall en liten stund. Det var en underbar låt med Björn Skifs som vi tonar lite grann. Följ mig bortåt vägen. Det är bara för att vi ska hinna klart det under den här timmen och prata. Och vi har inte ens kommit till Öjersjö. Men vi får hoppa ända dit fram nu, Bo. Faktiskt.
Får jag göra så? Jag är lite egensinnig.
Ja.
Jag vill gärna berätta en sak om Furulund.
Ja.
För Furulund var en annan tanke. Då var det integration kring ett torg.
Ja.
Men jag hoppar över det och säger som så att Där är ett väldigt fint exempel på samarbete med föreningslivet.
Mm. Jag vet vad du tänker på, Kvisthallen.
Ja, en dag när jag satt på kontoret i kommunalhuset så kom Gunnar Kvist från Sävehof rakt in och bara satte sig. Och det var inte ovanligt, för honom fanns inga stängda dörrar. Han gick dit han ville. Men så sa han, du, jag har en tanke. Du måste väl ha en gymnastiksal nu när du ska ha högstadion på Furulund. Ja, så det ligger i vår flerårsplan. Där har vi arbetat in medel för en större gymnastiksal. Men skulle vi inte kunna göra något ihop? Jag har via föreningen sålt bingolotter och vi har pengar. Men vi kan inte klara att bygga och också sköta och få alla omkostnader klara. Utan om vi skulle kunna hjälpas åt så kunde vi dubbelanvända och det kunde bli billigare för oss bägge två. Och det lät ju väldigt bra. Så att det där samtalet fortsatte och våra politiker ställde upp och så kom alltså Furulundshallen som nu heter Kvisthallen till.
Ja.
Och jag tyckte det här är också väldigt roligt att kunna göra.
Tänk vad den har varit använd och vad lyckligt.
Ja, och vad den är använd.
Ja, fantastiskt.
Ja. Så det var en bra idé.
Ja, det var en integration.
Ja,
och
ja.
Integration var det ju verkligen också då på Öjersjö. Det måste vi prata lite grann om, speciellt den här integrationen mellan grundskolan och särskolan. Ja.
Du, där är också en väldigt viktig milstolpe. Mm. För vi hade på Skultorpsskolan fått ta emot särskola och träningsskola. Särskolan var inne i skolan, träningsskolan hade i ett hus intill. Och väldigt många var oroliga. Men vi fick tala om för föräldrar och det här. När vi tittade efter ett tag så sa vi, men miljön har blivit mycket mjukare, öppnare. Så vi fick ett väldigt positivt möte med särskolan och duktiga lärare där.
Mm.
Men så var det när vi skulle börja med Öjersjö. Många föräldrar bad att vi skulle kunna ordna något i Partille. Annars så var de tvungna att skicka dem med bil eller buss till Rävekär i Mölndal. Och det här, vi tog fasta på detta och lärarna arbetade väldigt intensivt för att vi vill, som särskollärare alltså, vi vill väldigt gärna vara med här i Partille. Det där utvecklade vi och förde fram till våra politiker. Men när vi mötte landstingens ledning så sa de nej. Och någon där i ledningen sa till och med att gör nu Partille detta så får ni inga pengar.
Mm.
Men då kan du tänka dig vad stolt jag blev över våra närvarande kommunalråd och från skolstyrelsen. De bara sa att det här gör vi ändå.
Ja, vad härligt.
Så att det fanns liksom ingen tanke. De hade alltså känt detta är rätt för eleverna.
Mm.
Då blir man ju stolt.
Absolut.
När politikerna backar upp på det sättet. Så där var alltså en integration som sen blev väldigt omtalad, väldigt lyckad och väldigt mycket engagemang.
Ni hade ju till exempel det med musiken också,
ja,
som är värd ett alldeles speciellt kapitel tycker jag med,
ja,
med ramseband. Och
ja, ja. När jag hörde talas om detta med ramseband första gången så kom de ner till mig och sa, kan vi inte få en t-shirt där det står ramseband? Jag tänkte att det måste vi kunna köpa, så vi köpte lite t-shirtar. Och det blev väldigt viktigt då att visa att här kan våra särskoleelever spela och sjunga. Man, istället för noter så hade man jobbade med färger, men alltså det blev musik. Och jag kan väl säga så att första konserten vi hade i Partille, det var inte många ögon som var torra där.
Nej, jag kommer ihåg det själv.
Och sedan, när detta då blev känt, Helena Wattström ledde det hela. Och då blev det plötsligt möjligt. Och det var en annan lärare som kom in med internationella kontakter och så. Och plötsligt så befann de sig i Japan. Ja. Och där var de ett par gånger. De var med nere på svenska ambassaden i Paris med våran kronprinsessa och så vidare. Och hade samtal med kronprinsessan när de då hade spelat. Och jag menar, här blev man alltså musiker och icke elev. Och självförtroendet stärktes ju väldigt. Så att det var något underbart att få se
väldigt, väldigt fin
vad det kan betyda.
Historia, solskenshistoria ifrån den verksamheten.
Ja.
Våran timme drar iväg här och den är snart slut. Men jag måste, så vi får avsluta med Öjersjö, men ändå då säga att när du gick i pension, så innan du gjorde det så satsade du ett par år på ett projekt med näringslivet här i Partille.
Ja, det var också en överraskning, för att en dag blev jag uppbjuden till kommunalråden och kommunaldirektören. Och de ville tala med mig och jag visste inte vad det var. Och när jag sätter mig ner där så säger de, jag hade alltså avtal så jag skulle egentligen kunna gå i pension då.
Mm.
Skulle du inte kunna vara kvar ett par år och jobba fram så att vi får en näringslivsorganisation? Mm. Det var lite hård ton från olika håll mellan företag och kommun. Och även där svarade jag ja. Och fick ett fantastiskt samarbete med kommunalråd och kommundirektören. Och sen startade vi ett näringslivsråd med företagare här. Och vi fick ju samtal som var raka. Och kan inte kommunen göra sig, detta behövs och så. Det var inga omvägar, utan vi satt mitt emot varandra och pratades vid. Och jag kan ta som ett exempel. Vi hade en överläggning en kväll. Vi hade sammanträde från lunch till lunch. Och på kvällen så kommer man fram att om Jonsred ska kunna utvecklas så måste vi ha en järnvägsstation.
Ja, ja.
Och Mats Grauers tar på sig att jag ska åka in imorgon, för då fanns det fortfarande lite Adelsson-pengar, statliga pengar. Jag ska tala för detta. Och det gick igenom där. Och sen efter många om och men så var SJ med på att ta de minuterna det tog att stanna tåget.
Mm.
Och nu finns stationen i Jonsered.
Det...
Så det var en väldigt rolig tid också.
Ja, en konkret sak. Men det här med näringslivsråd, det är ju viktigt. Och det finns ju kvar fortfarande.
Ja, ja.
Och Partille kommun har ju väldigt bra betyg just nu, har jag sett, när det gäller näringslivet.
Det är väldigt roligt att se vilket engagemang det är.
Det vi har pratat om idag här tillsammans med Bo Karlsson, skrivs faktiskt en bok som är ganska så ny om skolan i Partille. Jag vet inte vad man kan få tag på den, om någon som är intresserad, om den finns på Partille kommun.
Kulturförvaltningen kan ordna fram det.
Ja, jätteintressant. Det kan ni läsa ännu mera om utvecklingen av Partilles skolor. Vi har hunnit att prata med om jättemycket, men vi har inte hunnit att prata nästan någonting om ditt engagemang i Vallhamra kyrkan eller Östhjälpen. Men det ska ni veta att Bo har varit väldigt, väldigt aktiv när det gäller just det arbetet i Rumänien och Kosovo. Men det får vi ta en annan gång, Bo. För att timmen är slut och jag får tacka dig för den här timmen. Och jag säger så här, att det här var ytterligare ett program i serien Mitt Partille. Och ni har hört Bo Karlsson berätta om skolan i Partille och mycket, mycket annat. Och jag som intervjuade heter Leif Lundvall. Och kom ihåg, det här programmet de finns att lyssna på även i efterhand. Alla program i programserien Mitt Partille ligger på Partille kommuns hemsida. Det är bara att söka på Mitt Partille. Och vi avslutar med en sång, en låt utav en favorit till dig som heter Nils F. Nygren, och det är en låt som heter Säkra ord.
Jag har ej så stora och säkra ord i vis. ensam, jag sjunger för dig. Men bara en mjuk liten melodi kan ha något av himlen i sig. Det stora och självsäkra ordens män har skrämt mig med sina förbud. De lägger blott bördor på människorna, och det är ej något av Gud.